Hela Sverige pratar. Programledare är Therese Bengard. Dagens gäst Thomas Tobé.
Och då säger jag hej och välkommen till Hela Sverige pratar-podden. Det här är ju en serie som vi gör då av poddavsnitt inför Landsbygdsriksdagen som är i maj i Sörmland, 24-26 maj, och då det kommande EU-valet som är den 9 juni i Sverige. Det är väldigt många av de här frågorna som beslutas på EU-nivå som berör de svenska bygderna och landsbygderna, så därför vill vi dyka lite djupare i de här frågorna. Och genom då bland annat den här EU-dialogen vi har på Landsbygdsriksdagen med toppkandidaterna till EU-valet, men också lite mer fördjupande samtal kring detta, och det är just precis det vi ska göra här idag. Och med mig har jag då Thomas Tobé som är Moderaternas toppkandidat och har suttit i parlamentet sedan 2019. Jag säger välkommen Thomas.
Ja, men tack så mycket.
Direkt från Bryssel.
Ja, det stämmer. Det är en vanlig vecka i Bryssel för oss Europaparlamentariker. Och det märks ju att det drar ihop sig mot val. Dels så är det mycket som måste hinna beslutas. Och sen märker man ju också att många börjar nu förbereda sig också för intensiva valrörelser i de olika medlemsländerna.
Mm. Nej, jag förstår ju det. Det blir en intensiv period. Men jag tänkte att vi skulle få lära känna dig lite mer då. Kan du berätta lite mer om vem du är och hur det kommer sig, vad du tror då att du är första namn på Moderaternas lista till EU-parlamentet?
Ja, jag är 46 år gammal, gift, har två barn, tvillingar, som är 10 år gamla. Så de tar mycket av min tid. Men jag har varit politiskt engagerad under väldigt lång tid. Jag har suttit 13 år i Sveriges riksdag. Jag har varit partisekreterare för Moderaterna. Men sen fick jag ju det här extremt fina förtroendet att få representera inte bara Moderaterna men kanske framförallt Sverige i samband med förra Europavalet. Och jag trivs fantastiskt bra med det. Det är ett tufft arbete, men det ger ju stora möjligheter till inflytande.
Mm. Det är ju så som sagt att ni sitter i flera olika utskott som jag förstår, eller olika typer av jobb. Vilka utskott och vad har du satsat på nu under den här perioden som har varit?
Jag arbetar mycket med frågor som till exempel rör migration. Där arbetar jag ju då med att säkerställa att vi får en ny kontrollerad europeisk migrationspolitik på plats. Jag jobbar mycket med hur vi ska få bra villkor för företagande, både för små och medelstora företag. Hur vi ser till att både arbeta med det förnybara men även kärnkraften för att vi ska kunna nå våra klimatmål och för hur vi ska hålla Europa konkurrenskraftigt. Men sen är jag ju också då delegationsledare för Moderaterna här i Europaparlamentet. Det innebär ju att man är, varken om man vill eller inte, så är man i praktiken nästan inne i alla frågor. Alltså vi har ju 4 moderata Europaparlamentariker, så det innebär ju att vi är engagerade i de allra flesta utskotten. Och det är ju en stor förmån när man blir ett stort parti här nere.
Mm. Vad tror du dina personliga erfarenheter eller övertygelser som gör att det var avgörande just du hamnade där du hamnade, så finns det något alltså om jag tänker EU-perspektiv eller någonting annat som gör att, ja, men för du säger att du trivs väldigt bra i den positionen, vad?
Det ska väl egentligen andra bedöma, men jag menar, jag har alltid haft ett väldigt liksom, starkt engagemang för Europa. Jag kommer ihåg 1994, då hade vi ju den stora folkomröstningen, huruvida vi skulle vara med eller inte. Jag kommer ihåg den där valnatten med stor glädje och framförallt dagarna innan. Jag kommer ihåg att jag och mina engagerade då i Moderata ungdomsförbundet. Vi gick runt på gatan med megafoner och skanderade ja till Europa. Jag vet inte hur effektivt det var för att övertyga människor, troligtvis ganska lite. Men det kanske säger någonting om att jag tror väldigt mycket på att vi ska samarbeta i Europa. Jag menar, Sverige är ett litet, väldigt exportberoende land i norra delen av Europa, och att samarbeta kring större frågor, det tycker jag är väldigt viktigt, och i den tid som vi lever nu så känns det särskilt viktigt.
Mm. Har du något sånt där exempel som du känner att det här är framgångsrikt EU-samarbete, eller den här frågan har varit viktig för just att skapa det du säger?
Alltså, det absolut viktigaste man ska komma ihåg med Europasamarbetet är ju att det har inneburit fred och frihet. Och det där ska man inte underskatta. Och det tror jag vi ser nu med det vidriga anfallskriget mot Ukraina från Ryssland, att Europa nu har klarat av att svara upp. Att vi står bakom Ukraina, att vi har givit militärt stöd, ekonomiskt stöd. Det här kriget är ju långt ifrån vunnit, men det säger någonting, tycker jag, om styrkan i det europeiska samarbetet. Men sen har det betytt väldigt mycket för välståndet. Alltså, vi är ju en kontinent som har blivit rik tack vare att vi har börjat handla mer med varandra, att vi river ner hinder. Och vi vet ju att svenska företagare är ju extremt framgångsrika. Vi ligger ju framkant. Och det är klart att det här är något som jag tror är rätt viktigt att ha med sig nu också för framtiden. Och det är väl kanske en av de här frågorna nu som ska komma. För det är klart att ibland kan man ju se, tycker jag, att många tar det där lite för givet. Och många politiker tror att ja, men nu kan vi gå fram ännu tuffare regler för företagare och för lantbruket och en enorm detaljreglering. Och väldigt ofta kan det ju finnas liksom ett gott skäl bakom. Det är sällan politiker lägger förslag för att de vill skada en verksamhet. Men man förstår inte konsekvensen av det. Och här tror jag ju kan vara viktigt att man lär ju backa tillbaka lite grann och fundera på vad är det som har gjort att vi har skapat så bra välstånd i Europa? Är det för att politiker har överreglerat? Att politiker har liksom hela tiden försökt att styra företag eller försöka styra lantbruket eller försöka styra livsmedelsproduktionen? Nej, det är det ju inte. Utan det är snarare att vi har rivit undan en del hinder. Det är ju det som har skapat väldigt mycket av välståndet. Och det där tror jag kan vara rätt viktigt att fundera på nu när vi går in i nästa mandatperiod.
Mm. Ser du det som ett av de största problemen med EU? Eller finns det, vad är problematiken med organiseringen och kanske då till viss regleringen också då?
Men jag är en stor vän av europeiskt samarbete, men jag tror att det är viktigt att man måste ibland inse sina gränser och också inse att det finns skillnader. Jag menar, det är ju inte rimligt till exempel att i Sverige så har vi väldigt höga krav när det kommer till djurvälfärden. Och det är vi i grunden stolta över. Det är ingenting vi vill backa ifrån. Men det kan ju ibland bli då lite orimliga konkurrensvillkor gentemot andra. Vi ser när man till exempel tar fram mycket av den nya klimatlagstiftningen. Och jag tror att de allra flesta är för att Europa ska nå sina klimatmål. Man lär ju ställa sig frågan, är det att så att säga rycka undan benen för livsmedelsförsörjningen i Sverige och Europa som är den bästa vägen för det? Troligtvis inte. Hur ska man se till exempel på svensk skog? Jag menar, i Sverige så vet ju vi att vi ser skogen som en del av lösningen för att nå en del av våra klimatmål. Medan jag noterar att många andra kollegor, de ser ju på varje fält träd, det är i praktiken en katastrof och det borde förhindras. De tycker liksom, låt skogen stå. Ungefär som att Sverige skulle bli liksom en enda stor kolsänka för hela Europa. Och där lär man ju då som svensk liksom kasta bort den där jantelagen och liksom sätta klacken i backen och bara säga nej, det här accepterar vi inte. Och det är klart att man med argument måste argumentera för vår sak och vi har argument på vår sida. Men jag tror också att vi måste tuffa till oss lite grann. För att det står väldigt mycket på spel just nu. Det handlar om, ska vi få mer lagstiftning som slår mot svensk skog? Hur ska egentligen hela Sverige klara av att leva? I alla fall vi slår undan benen för lantbruket. Det här är centrala frågor inför nästa mandatperiod. Och vi hade väl en konkret fråga som har varit väldigt tuff. Det är den här naturrestaureringslagen Och den blev ju väldigt konfliktfylld och vi moderater liksom röstade nej, för vi kände att det här hade kommit till en gräns som vi inte kunde acceptera. Men det kan ju komma fler sådana under nästa mandatperiod.
Mm. Jag tänker för alla som inte riktigt kan systemet, hur stor påverkan har man? Vad kan man som EU-parlamentariker vara med och påverka, och hur ser det arbetet ut i sådana fall? Vad springer du i korridorerna eller vad gör du?
Det varierar ju väldigt mycket. Men det är klart att vi försöker att identifiera vilka förslag är särskilt viktiga för Sverige. Och då försöker vi i första hand ibland få ansvar för att förhandla de frågorna. Och lyckas vi inte få det, då går man ju på de som förhandlar i de frågorna. Och så först försöker man ju påverka så att Europaparlamentet får en så bra position som möjligt. Sen ska den förhandlas med medlemsländerna. Och där jobbar vi ju via regeringen. Men skogen är väl ett sånt här exempel där vi började mandatperioden med noll förståelse för den svenska inställningen, till att vi nu faktiskt har kommit till en mycket bättre nivå. Dels har vi moderater lyckats övertyga vår egen partigrupp om att förstå vad skogen betyder för Sverige, så att vår partigrupp backar upp oss. Den svenska regeringen har tagit väldigt många initiativ för att säkerställa att andra kollegor, andra regeringar, kommissionen förstår hur man kan använda den svenska skogen. Ursula von der Leyen kom ju enskilt till ett möte i Sverige bara för att prata om svensk och finsk skog. Extremt viktigt. Så jag är lite mer hoppfull i den delen. Men jag tror inte att vi kan räkna hem den. Utan det här är ju liksom en politisk kamp där vi har en hel del att göra.
Mm. Vi har inför de här poddavsnitten också pratat med lite andra personer. Bland annat Teresa Küchler som är Svenska Dagbladets EU-korrespondent. Och hon säger också att just regeringen och den vad ska man säga, nationella politiken också har väldigt stor betydelse för just EU-frågorna. Dels, jag tänker om du håller med om den bilden, och sen också då, är det skillnad nu då när du också har, vad ska jag säga, ni styr ju Sverige nu också. Alltså att, förstår du, blir det en skillnad i hur ni arbetar eller hur enkelt det är att få igenom politiken?
Ja, men jag håller med om att den nationella politiken är ju extremt viktig. Det är klart att regeringen har ju en stark position när man förhandlar med de andra regeringarna om den positionen. Och det är klart att nu när vi sitter i regeringsställning och som moderat, det är klart att det är lättare för mig att kanske ibland lägga upp strategin tillsammans med regeringen. Det vill säga, först kollar vi av hur är läget i rådet, vad kan ni göra? Jag berättar om så här ser det ut i Europaparlamentet. Och sen lägger vi upp en strategi kring det vi vill uppnå tillsammans. Så i den delen är det ju lättare. Men jag ska också säga att ibland försöker vi samla alla vi kan bakom vår position här i Europaparlamentet. Jag har inget problem att sträcka ut en hand till en socialdemokrat om jag tror att det skulle kunna hjälpa oss i sakfrågan. Och så tror jag man får tänka i Europaparlamentet, att det är inte lika mycket liksom regering och opposition som det kanske är hemma i Sverige, utan man försöker hitta vissa sakfrågor där man kan arbeta tillsammans. Men sen är det ju lite speciellt i Europaparlamentet att en enskild person kan ju betyda väldigt mycket. Så i den moderata delegationen har vi ju Jessica Polfjärd som arbetar då specifikt med skogsfrågorna för vår räkning. Hon har ju då ett väldigt högt förtroende. Jag ser att hon är den svensk som rankas högst när det kommer till liksom vem har förtroende när det kommer till jordbrukspolitik och så vidare. Det är klart att det betyder en del här i huset. När Jessica Polfjärd tar ett antal möten, folk vet att hon har hög kunskap i detta, hon har etablerade kontakter. Så det är klart att det är någonting vi också använder. Och sen finns det andra roller där jag och andra behöver kliva in. Så det är väldigt mycket av ett lagarbete, men det är också bra att ha parlamentariker som kan specialisera sig ibland under viss tid.
Mm. För det ser ju lite annorlunda ut kanske, lite grann beroende på hur man kategoriserar partier och så vidare. Men ni tillhör ju en viss grupp, och hur tänker du att det kommer se ut efter valet också? Är det där ni kommer att landa fortsättningsvis, eller?
Ja, Moderaterna är ju med då i en partigrupp som heter EPP, och det är ju Europaparlamentets största partigrupp. Och det är klart att det är väldigt bra. För det innebär att det är den grupp som har mest makt i Europaparlamentet. Och det är klart att för oss blir väldigt mycket att kan vi få hela vår partigrupp med oss, då har vi vunnit ganska mycket. Och sen behöver vi jobba vidare då med andra partigrupper. Så det är klart att vi kommer att fortsätta där. Jag tror, nu ringer EU-ministern här, då får jag skicka henne till röstbrevlådan, sorry. Och då får man ju försöka arbeta med hur man kan nå majoriteter då via partigrupper. Vad var frågan förresten? Jag tappade den.
Nej, men jag tänkte just att ni, det är olika typer av partigrupper. De ser inte exakt ut som...
Ja, hur det kommer att se ut. Nu har ju inte väljarna röstat än. Så det är, och man ska vara lite försiktig som politiker och säga hur man tror att ett valresultat ska bli. Men jag tror väl att de stora partigrupperna som finns idag i Europaparlamentet kommer i stort att bestå. Det vill säga, idag är det ju vår partigrupp, den socialdemokratiska och den liberala gruppen som väldigt ofta formar majoriteten i Europaparlamentet. Sen tror jag att ett antal av liksom de högerpopulistiska grupperna, där finns några enskilda partier som jag tror kommer få stort inflytande. Eftersom de kommer att troligtvis växa i valet. Så det är klart att det kan betyda en del för arbetet här i Europaparlamentet. Men i grunden tror jag är rätt positiv. Alltså jag tror för egen del och för Moderaternas del så tror jag vårt inflytande kommer att vara större nästa mandatperiod. Men det är ju väljarna som avgör, så man får vara ödmjuk inför det.
Ibland kan vi uppleva när vi pratar om landsbygdsfrågor att det kanske är mer konsensus över partigränsen i just enskilda frågor än i partiet i sig, om jag säger så. Om jag tänker EU-parlamentet, upplever du att det finns vissa länder som har en mer gemensam syn kontra partipolitiken eller partigrupperna, eller vad?
Nej, jag skulle nog inte säga det. Alltså när jag tittar på de här frågorna som ju egentligen rör väldigt mycket liksom villkoren för lantbruk och för företagande, så ser jag ganska ofta liksom en ganska klassisk höger-vänster-konflikt. Det vill säga, från höger så tror vi väldigt ofta mer på att ha så lite regleringar som möjligt, skapa bättre lönsamhet, inte beskatta för hårt och så vidare. Och medan kanske man från vänstersidan mer tänker att ja, men vi behöver de här reglerna för vi vill uppnå de här politiska målen och så vidare. Jag ska inte marknadsföra deras politik. Men liksom, den ganska klassiska vänster-höger-konflikten tycker jag nog att man ser även här i Europaparlamentet. Sen finns det såklart ett helt annat, kan jag säga, tryck i generellt kring jordbrukspolitiken. Alltså jag kan ju säga i vår partigrupp EPP så är det extremt prioriterade frågor. Kanske till och med mer ibland än vad jag har upplevt politiskt i Sverige. Alltså det är ju, om du tänker i mycket av de protester som vi ser nu till exempel från väldigt många bönder som helt enkelt har tröttnat. Man tycker att liksom, EUs regleringar har gått för långt och nu måste man markera mot detta. Så får det ett väldigt stort gehör. På ett sätt som jag inte tror det är lika snabbt hade fått i Sveriges riksdag. Så att man är mycket, mycket mer lyhörd, upplever jag det som. Och det tror jag är ganska bra. Det är väl för att jordbrukspolitiken är så stor del av EUs budget. Och den är så oerhört viktig. Och det är många väljare i många länder också.
Det finns ju som sagt både en Rural Vision inom EU och en Rural Pact. Har du varit involverad någonting i det arbetet? Eller hur har det sett ut?
Och där har vi haft Jessica Polfjärd då, som har varit engagerad för vår räkning. Och väldigt mycket av Jessicas arbete, det handlar ju om att kliva in och att hela tiden dels identifiera de förslag som vi tycker är mest skadliga för att försöka få bort dem. Och andra delen försöka lägga förslag som vi tror bidrar till en positiv utveckling.
Finns det något speciellt som ni tänker att ni ska jobba just för att stärka då landsbygdsperspektivet de kommande åren inom unionen?
Vi har sagt så här. Vi tycker inte att kommissionen ska kunna lägga fram ett enda förslag utan att det analyseras vad det betyder för lantbrukets konkurrenskraft. Och det kan låta liksom väldigt politiskt, men det betyder väldigt mycket innehåll. För det betyder att man lägger fram ett förslag, och det ska man kunna göra. Men du måste också analysera, vad betyder det här på sikt? Kommer det här att förbättra lönsamheten? Kommer det att försämra lönsamheten? Vad kommer utvecklingen vara om 5-10 år? Jag tror att trycker man in det perspektivet på kommissionen, då kommer vi att få mycket bättre förslag från början. Just nu tycker jag att det är liksom, vi har en övervikt på detta med just regleringsgivan. Och den har gått lite för långt, helt enkelt.
Mm. En fråga som är aktuell när vi pratar är ju den här med arbetstidsregler som har slagit ganska hårt på glesbygd och landsbygd när det gäller framförallt blåljusfrågor, om man tänker ambulans och räddningstjänst och även vård och så vidare. Där man ju inte får jobba hur länge man vill när längre så. Och där har vi diskuterat med lite olika. Hade det var det bra att kunna få ett undantag mer, eller var, har ni drivit frågan och varför blev det som det blev på något vis? För det slår ju ganska hårt som det ser ut. Och det du har sagt också, att det är bra att inte medverka till försämringar i alla fall i form av regleringar.
I den här frågan finns det egentligen två saker att säga. Nummer ett är, det är ett utmärkt exempel på vad vi inte behöver europeiskt samarbete till. Alltså vi behöver europeiskt samarbete till att kunna bekämpa Putin och försvara Europa, för att hantera migrationen, möta klimathot, bekämpa brottslighet. Allt det där är gränsöverskridande frågor. Men att reglera hur vi sätter löner, hur vi exakt arbetar i en arbetsmarknad, det är en genuint nationella fråga, vill jag hävda. Så det är ett exempel på ett område där vi tycker det var helt fel. Det var ju en gång i tiden Stefan Löfven som öppnade upp för detta som socialdemokratisk statsminister. Och jag tror inte han gjorde det med något liksom ont uppsåt när han sa att vi borde också arbeta mer med sociala pelare. Men resultatet blev detta. Samtidigt då ska man säga, det här är då kopplat till då ett direktiv, arbetstidsdirektivet. Det är gammalt, det har funnits där sedan länge. Jag noterar att andra länder klarar av att följa detta arbetstidsdirektiv utan att få de här konsekvenserna som vi har fått i Sverige. Vad vill jag då säga med det? Jo, nummer ett, man kan lita på att Moderaterna kommer fortsätta Europaparlamentet att arbeta emot den här typen av reglering på EU-nivå. Men nummer två, arbetsmarknadens parter i Sverige har också kunnat gjort ett bättre arbete. För att det är inte rimligt att vi har landat i den här situationen. Och jag vet att man ska vara försiktig som politiker och ha synpunkter på vad arbetsmarknadens parter gör. Men jag tycker att man kommer undan väldigt lätt när man skyller på ett gammalt direktiv på EU-nivå för det man har förhandlat sig fram till. För det är verkligheten. Och när andra länder har klarat av att på partsnivå lösa ut de här frågorna, så lär man ändå ställa frågan tillbaka. Vad är det som gör att det är omöjligt i just Sverige?
Mm. Tänker du då att det är att man skulle kunna lösa att man har den typen av arbetstidsregler, eller är att ha påverkat att man skulle ha fler undantag? Eller vad tänker du?
Undantag är ju troligtvis det absolut bästa. Och då kan man ju då kanske någon invänder och säger att nej, men då kanske du blir dragen till domstol och det blir en rättslig prövning av detta. Ja, men låt oss pröva det då. Låt oss pröva det då. Jag noterar att det här fungerar på Irland. Jag noterar att det här fungerar på Finland. Varför skulle de klara av detta och inte vi i Sverige? Så här finns ju, tror jag, ett arbete på kort sikt. Så ska vi se till, tycker jag, att diskutera den här frågan mer i Sverige, försöka hitta en bättre reglering via arbetsmarknadens parter. Å andra sidan så ska vi Europaparlamentariker fortsätta förklara varför det är en dålig idé att ha den här typen av direktiv på EU-nivå och visa på att det här kan tyvärr ibland bli konsekvenserna lokalt och nationellt för Sverige. Mm. Och vi har ju till exempel skickat ett formellt brev till Ursula von der Leyen bara för att beskriva för henne att så här har arbetstidsdirektivet blivit konkret i Sverige just nu. Och det kan du väl liksom, med handen på hjärtat, inte tycka en god idé.
Mm, precis. Jag tänker, ibland så är det så att politik till viss del är retoriska kamper, kan man väl säga. Har du någon gång hamnat i den situationen att du har upplevt att dina politiska motståndare har missförstått dig eller att du har inte fått till på något vis? Ja, men du förstår ju inte vad jag menar. Eller vad, har du hamnat i någon sån situation och hur gick det?
Det är klart att ibland så har ju politiker en sällsyn förmåga att tala förbi varandra och medvetet tala förbi varandra. Och det där kan ju bli rätt tröttsamt, dels för en själv men jag tror kanske ännu mer för de som lyssnar och vill försöka förstå liksom, vad är den politiska skillnaden här. Jag försöker själv att liksom svara på den kritik jag får från mina politiska motståndare. Jag försöker själv argumentera för min sak. Men det är klart att det är extremt frustrerande ibland. Och du vet kanske att det är lättare att låta väldigt slagkraftig och säga till exempel att nej, men det här säger vi bestämt nej till. Och det låter jättebra. Och i praktiken är det liksom helt verkningslöst för det som kommer hända sen i verkligheten. Och det här tråkiga nyansvaret som kanske liksom ligger någonstans mitt emellan som kanske egentligen är det bästa. Det är svårare att vinna gehör för. Mm. Och det där tror jag kan man ju ibland känna som politiker att det kan vara rätt frustrerande. Men jag har hållit på med politik ganska länge. Och jag får nog säga att när jag var yngre så hade jag en viss dragning till det där liksom slagkraftiga och tyckte det var roligt. Men jag tror att man i längden vinner på att liksom försöka göra sitt arbete, göra så gott man kan, försöka vara ärlig och ibland kanske till och med ärlig med att det finns målkonflikter. För det gör det ibland. Jag tror att vi har en del målkonflikter, till exempel med hur vi ska nå våra klimatmål och hur vi ska göra det. Och här kommer det att finnas liksom spänningar och då tror jag man får vara ärlig med dem och då lär vi diskutera det för att diskutera vad är då de bästa alternativen här. Det är ju till exempel, jag menar, vi moderater, vi är väldigt positiva till att det ska finnas mer förnybart. Självklart ska vi ha det. Men vi landar ju i slutsatsen att det kommer inte att räcka. Därför vill vi moderater ha fram mer kärnkraft. För det tror vi är en bättre långsiktig lösning istället för att man till exempel ska stirra sig blind på svensk skog som en enda stor kolsänka.
Mm. Tror också, alltså jag får upplevelsen ibland att media också spär på det där i att det ska vara snabba svar, du måste svara ja eller nej, det får inte vara, du får inte ha de här långa kanske mer då utläggningarna kring politiken och oftast är ju debatterna och det ni utsätts för också i den kategorin, jag brukar kalla det för Twitterpolitik, men du vet att det ska vara ganska kort och slagkraftigt. Jag vet inte om det är det att jag inte ser tillräckligt mycket med media, men jag tänker också det där att är vi inte medverkande till att det blir så här också, att man inte får möjligheten att förklara de större dragen eller helheterna?
Så är det ju. Jag tycker du har helt rätt i det. Det känns nästan som ett terapisamtal inför valrörelsen det här, måste jag säga. Nej, men jag tror att dels lär vi politiker fundera över hur vi kanske kan ändå bli lite mer kortfattade ibland. Och jag menar, detta med EU är ju ibland krångligt, för det är krångligt. Men dels har väl vi ett arbete att göra då som politiker. Alltså hur kan vi ändå bli lite mer kortfattiga och försöka vara så tydliga som möjligt? Men det är klart att ett visst uppdrag ligger väl också på medier att inte bara göra det så enkelt som en nej och ja-fråga. För väldigt sällan är det ju så. Mm. Och jag skulle vilja säga att de allra flesta svenska Europaparlamentariker gör ett väldigt gott arbete, skulle jag vilja säga, för Sverige. Det är klart att det finns politiska skillnader och svenska folket ska välja de Europaparlamentariker som man tror bäst företräder dem. Men ibland låter det ungefär som att man måste så att säga vara emot den politiska motståndaren bara för att man ska vara det. Och det där kan jag själv bli lite trött på ibland.
Mm. Jag tänker att vi blickar lite grann framåt då. Vad är det för frågor du och Moderaterna kommer att driva nu? Vad känns som är viktigt nu då inför den kommande mandatperioden?
Alltså, våra huvudfrågor kommer ju handla såklart om att vi kommer att behöva stå upp för Europas säkerhet eftersom vi har krig på vår kontinent. Vi behöver trycka tillbaka brottsligheten och gemensam migrationspolitik på plats. Men sen tror vi att vi behöver ju ett ordentligt omtag kring hur vi ska stärka upp hela lantbruket, hur vi ska få upp företagandet för att vi ska klara av vår livsmedelsförsörjning, för att vi ska klara av vårt välstånd. Skogen är helt avgörande för det svenska välståndet. Så här behövs det ju ett omtag, och jag tror att det omtaget kommer att handla om hur kan vi trycka tillbaka och ta bort regleringar som idag är väldigt kostsamma, så att vi kan öka lönsamhet för lantbruk, och hur vi kan säkerställa att skogen fortsätter att vara den motor som det är för svenskt välstånd.
Mm. Tycker du att det finns någon överskattad landsbygdsfråga, att det här är mer retorik som man pratar om och kanske inte det som gör skillnaderna i våra landsbygder?
Bland mina kollegor här i Europaparlamentet så märker jag ju att det finns en väldigt stark tro på att liksom på regionalfonder. Alltså in med mer pengar i en regionalfond som vi sen ska dela ut från Bryssel. Och så ska vi stärka lantbruket. Och ibland kan ju absolut stöd vara nödvändigt. Men väldigt ofta är det precis tvärtom. Det är ju att få bort politiker, skulle jag säga, som ibland kan vara lösningen. Så det där, jag tycker att det här att man ibland ser på hela lantbruket ungefär som att det vore en bidragssektor. Och det är ju inte min erfarenhet. Väldigt ofta är det ju driftiga, kunniga människor som har arbetat i generationer och som har klarat sig alldeles utmärkt EU-stöd för sin verksamhet. Så det kan jag nog tycka är väldigt överskattat här i Bryssel alltid.
Det finns ju ändå Leader-områden och just det här med att jobba med lokal utveckling som ändå har varit en viktig del, och det är absolut stöd det också, men hur tänker ni kring det? Är det någonting som ni kommer att kunna fortsätta att se som en viktig del ändå, att jobba med lokal utveckling?
Ja, det kommer det ju vara, och det kommer att finnas stora möjligheter i det. Men jag tror att det är viktigt att lite mer av det svenska perspektivet kommer in i politiken på det här området. Och vi har ju fler frågor som också kommer att bli aktuella. Vi har ju till exempel hela frågan om växtskyddsmedel till exempel. Då kommer det ju väldigt många som kanske kommer med perspektivet att det här måste förbjudas, det måste bort och så vidare. Men jag menar, vi vet ju att det kommer att behövas till exempel. Det kommer se över art- och habitatdirektivet. Det är klart att vi vill uppnå färre vargar. Det tror vi är viktigt. Det kommer bli en central fråga. Så det kommer finnas många frågor på bord nästa mandatperiod. Så att vi kommer inte ha lite att göra.
Nej, det tror jag vi är definitivt överens om. Jag tänker, för du pratar mycket om att ta bort regleringar och kanske då administration också, stöd och så vidare. Hur ser du de möjligheterna för just att jobba med utveckling? Hur får man till kapital eller företagande eller så vidare? Hur ser du att det är möjligt då? Jag tänker det blir en process också i att man är van i att det finns en viss stödfunktion. Hur skulle ditt framtida Europa då vara byggt i att jobba mer kanske mot entreprenörskap och företagande?
Ja, men min erfarenhet är att för det första så tror jag inte man ska liksom lura sig själv med att liksom försöka säga att detta med liksom lokal utveckling eller lantbruk, det är så radikalt annorlunda gentemot annat företagande. Det är inte min bild, utan i grunden handlar det ju om, är det här tillräckligt lönsamt eller inte? Och där har vi egentligen huvudproblemet, att det i väldigt många fall inte är tillräckligt lönsamt. Och kan vi se till så att det blir mer lönsamt, då blir det också lättare att få till investeringar. Sen kan det ju finnas en del investeringar där det krävs säkerhet. Och där har ju det offentliga en större roll att spela. Och det kan absolut också komma på EU-nivå. Det köper jag. Men den här synen som ibland finns, att det här är liksom ett ansvar att med offentliga medel så ska vi kunna ta över allt detta. Den tror jag inte på. Utan i grunden så måste det vara att det här är tillräckligt lönsamt. Det ska fortsätta vara lönsamt i många generationer framåt. För att det här är ju liksom ingen kvartalskapitalism. Det är inga människor som är ute efter att tjäna snabba pengar. Utan värdet kommer ju i att du brukar och sköter det här på ett bra sätt. Och då kan det absolut byggas upp kapital, men då kommer också andra vara intresserade av att investera. Och du kanske själv också vågar investera.
Det är ju som sagt, vi har en EU-dialog på Landsbygdsriksdagen. Och om du nu får chansen att skicka med en fråga dit. Nu har du bra förutsättningar här och kunna få en bra fråga som vi kan ställa, som vi tar med oss. Har du något tips till oss?
Vilka är era topp fem exempel på olika EU-regler eller byråkrati som ni vill få bort?
Strålande fråga. Den ska vi definitivt ta med oss. Jag tänker nu innan vi tar den sista och absolut svåraste frågan. Är det någonting mer som du känner att ja, men det här är väldigt viktigt för mig att säga till hela Sverige? Är det något som du vill skicka med?
Moderaterna, vi står upp för svenska intressen i Bryssel. Och vi kommer alltid att vara de som försvarar lantbruket, försvarar företagande. För vi menar att man har redan en självklar del i den omställning som nu ska göras. Och att skogen, det är alltså en del av att kunna klara av att nå klimatmålen. Det är inte ett hot mot klimatmålen.
Med det så säger jag tack för det, men också då den här sista frågan. Den här är en fråga som jag ställer till alla i podden, oavsett vad vi har haft för ämne och pratat om. Och det är ju om man har då ett personligt soundtrack, en låt som vi skulle spela när du kommer in i ett rum eller som du brukar ha men i kanske dina AirPods eller så. Vad, har du någon eget personligt soundtrack som speglar dig?
Oj, jag har inte hunnit fundera på det.
Nej.
Just nu kommer jag bara på en väldigt icke-ödmjuk som är Abbas, The Winner Takes It All. Men det låter ju väldigt kaxigt måste jag säga. Men någonting ligger väl i det trots allt.
Ja, jag tänker att med tanke på att det är ett val som kommande så tänker jag att du gärna vill spela den då sen efter.
Vi får göra det.
Ja. Det låter jättebra. Jag säger ett stort tack för att du tog dig tid och var med i Hela Sverige Pratar-podden. Om ni som lyssnar vill kommentera eller komplettera så får ni jättegärna göra det i våra sociala medier. Och vi heter ju Hela Sverige på våra plattformar. Ni kan också skicka in en fråga till politikerna på Landsbygdsriksdagen eller en fråga kring podden. Och då mejlar ni till podden@helasverige.se. Jag som programledare den här podden heter Therese Bengard och jag är även verksamhetschef då för riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Och med det så säger jag ett stort tack till dig Thomas.
Tack så mycket själv.
Ja, och stort tack till alla som ni som har lyssnat och på återhörande.